Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Röglepodden görs i samarbete med Vågen Försäkringsbyrå i Ängelholm. Knata ner på Östergatan i Ängelholm eller kika in på vagen.se så ska du få all hjälp du behöver med att styra upp din pension. Vågen för Vågen!
That's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
51 grundseriematcher avklarade, en återstår. Var landar Rögle i tabellen? Adam Tambellinis superform, två derby, förlust mot Frölunda, nya kedjor, frånvaroläge, en back som har förlängt kontraktet, publikrekord, 60-talet eller nu och mycket mer än så. Välkomna till veckans avsnitt av Röglepodden. Jag känner mig rostig på intro, så är det när inte Mattias Hjelm står i studion. Daniel Roth heter jag, mitt emot mig står Linus Alin, ta ordet!
Du ser nästan lite anförd ut, Daniel, här. Jag kan väl haka i och säga att med så här nära ett slutspel så är det ett späckat program vi har framför oss. Det känns som att det finns att prata om, speciellt nu eftersom Rögläs i alla fall resultatmässiga formkurva vände på andra hållet än uppåt under slutet av förra veckan. Så att det är väl bara att hugga i och köra igång, eller?
Jag tycker det. Och vi får väl någonstans börja i det som utspelar sig torsdag, lördag, söndag. Derbyseger i Malmö efter viss möda, hemma förlust mot Malmö i lördags och förlust hemma mot Frölunda i söndags efter förlängning.
Mm, det var ju alltså Rögles urstarka match som vi avhandlade förra veckan borta mot Färjestad var ju i slutändan deras bästa under hela förra veckan. Sen så i Malmö så tog man en stark trea där och avgjorde i tom kasse. Men det var också en match som hade som inte var perfekt på något sätt av Rögle. Och sen då hemmaderbyt och Frölunda-matchen som lämnar ganska mycket att önska om man tittar på prestation. Och även energi tyckte jag framförallt efter första perioden mot Frölunda där Rögle såg lite slitna ut, både fysiskt och kanske också mentalt.
Ja, man kan väl konstatera att sista veckan har varit lite ologisk utveckling. Jag såg inte riktigt den här starka segern i Karlstad komma. Sen såg jag inte heller de här derbyprestationerna riktigt komma. Att det känns som att ganska många lager av liksom prestation. Ganska kraftig nivåsänkning. Inget av derbymatcherna kom upp i någon större spelmässig standard. Tyckte att det var väldigt hackigt och slarvigt. Och inte alls det här skarpa, krispiga Rögle som var i Karlstad och nollade Färjestad.
Nej, och så, vad ska man säga, ytterligheter i två olika ändar. Första, om vi tar lördagens hemmaderby så är det ju första minuterna där har jag nog aldrig sett Rögle, eller i alla fall inte denna säsongen, slarva så mycket passningsspel som man gjorde. Frölunda hemma, där flög Rögle fram första 10 minuterna och körde över Frölunda där och kunde lätt med, ja, med i alla fall 3-0 istället för en 1-0-ledning som var efter halva den perioden. Så att jag landar någonstans lite i två grejer. Dels det Dennis Everberg sa efter hemmaderbyt, att det är väl så medvetet eller omedvetet att tankarna börjar sväva iväg mot slutspelet för spelarna, även om de har sjukt mycket att spela för under de här slutomgångarna med hemmaplansfördelen. Så blir det väl oundvikligen så att när man har gjort nästan en hel grundserie och vet vad man har framför sig början av nästa vecka, slutet av nästa vecka, så så kan det ju lätt smyga sig in även om det inte ska göra det. Och sen tänker jag också på det Rögle gjorde i slutet av förra säsongen när man också hade säkrat en toppplacering. Då tappar man också, vill jag minnas i alla fall, en serieledning i slutet. Och då förlorar man ju 3 av sina 4 sista matcher. Så att därför är jag lite så här, hur stora växlar ska man dra av de här resultaten? Hur mycket ska man läsa in i det när man hade 4 matcher på en vecka varav 2 var derbyn? Där derbyn också är mentalt dränerande för lagen som spelar. Jag vet inte. Jag är lite försiktig med att liksom peka med hela handen gällande Rögles formkurva efter förra veckan.
Ja, det ska man nog vara. Det är ändå 4 matcher på 6 dagar. Det är rimligt att inte det är jämna prestationer rakt igenom. Men ändå lite förvånande att det krängde så mycket åt ytterligheterna. Att det såg så bra ut i Karlstad och att det sen har sett så ojämnt ut. Jag tror att det här laget har saknat sin kapten Mattias Sjögren som verkligen går i bräschen för det. Liksom ett byte i taget hockeyn med liksom det hårda, konsekventa arbetet. Jag tycker att det har gått rätt mycket upp och ner.
Ja, och framförallt ser man ju också när Rögle inte har fokus i sitt passningsspel. Alltså vad högt pris, det får ju alla lag. Men framförallt första passen från back upp till forward, alltså uppspelsfas. När man tappar den farten så blir det ju väldigt hackigt för dem. Alltså de får inga långa anfall, de får vända och vrida och hitta tillbaka. Och istället för att bara gå på full attack som man gjorde de här första 10 minuterna mot Frölunda. Och då försvinner ju flytet. Då försvinner bränslet till den här maskinen som tuggar på upp i Färjestad till exempel.
Faktiskt. Och också, då har vi någonstans Rögle hamnat i ett läge där man faktiskt kanske inte lika mycket har allt att vinna, utan man har någonting att förlora. Man har en serieledning som på pappret ser lite betryggande ut. Det är egentligen bara sista spikarna som ska slås i. Malmö kom hit med liksom, eller kom till derbymatcherna med lite mer allt att vinna kanske. Men ändå lite förvånande att framförallt i hemmaderbyt inför liksom utsålt 6-3 på plats. Liksom att det är Malmö som faktiskt vill det mest. Som faktiskt vill vinna den matchen mest. Tycker jag ändå är lite förvånande.
Ja, alltså det hade ju, om man nu var slitna så är det ju, det ska ju vara den lättaste matchen i hela grundserien att få energin som man behöver för att orka lite mer och kunna vinna en sån match. Men ja, jag tyckte också att Malmö tävlade. Abbott sa ju också det efter matchen liksom, att de ville, det var lite mer desperata, de ville lite mer, och det är lite skumt.
Ganska stora skillnader tycker jag i det individuella. En back som Ryan McKiernan som jag har berömt ganska frekvent sista tiden, jättebra på Karlstad. Plötsligt så var han liksom tillbaka i höstens Sverige upp och ner hockey. Jag tycker det är ganska många man kan liksom sätta en sån lupp på att jag vet inte, prestationen försvann liksom. Från liksom kliniskt i Karlstad till mycket upp och ner och slav.
Ja, det kan man också lägga på alltså sammanfattningen av helgens match, så är ju inte alla men många av de här bärande spelarna kanske som inte har samma högsta nivå som de har haft tidigare. Jag tänker på Leon Bristedt, Dennis Everberg, Daniel Saar, Anton Bengtsson också som inte är så dominanta som de har varit tidigare. Nu är det ändå folk som producerar poäng där. Men rent spelmässigt så har det ju faktiskt synts en skillnad.
De bärande spelarna har väl stoppat in lite poäng här och var. Något i powerplay och så. Men jag håller med. Det här laget tappar ju. Det gör väl alla lag. Beroende av sina liksom bästa spelare. Men när de ledande spelarna som du säger. Inte riktigt bär laget prestationsmässigt. Så får det konsekvenser i den kollektiva utförandet.
Finns ju dock en som verkligen sticker ut individuellt sen comebacken, och det är ju Adam Tambellini. Prata om det, vill jag minnas, förra veckan, och bröderna hade spelat en match, och nu har han spelat 4 sen comebacken, va? Gjort 6 mål på de 4 matcherna. Det är faktiskt ett facit som är helt utomordentligt bra ju, med tanke på förutsättningarna han har haft när han var skadad så pass länge. Kom tillbaka till CL-finalen, gjorde en match, bidrog där, borta igen, och sen kommer in och är på den här nivån. Det ska bli jättespännande att se vilken nivå han är på under slutspelet, med tanke på att han precis har kommit tillbaka från en lång frånvaro och ändå levererar på de här höjderna. Det är jättebra.
Ja, men absolut. Och framförallt kanske ett slutspel där man kan tänka sig att namn som Dennis Everberg och Leon Bristedt kommer att liksom skruva upp sina prestationer, så det är ju än mer imponerande att när liksom omgivningen och liksom kedjans totala kemi kanske inte riktigt finns där, att han fortfarande ligger på de höga effektiva höjderna. Det är ruggigt imponerande.
Adam Tambellini är också en spelare som, alltså, inte bara de här spetsegenskaperna som gjort att han har skjutit dit 24 mål nu, vilket säger mycket den siffran ju, med tanke på också få matcher han har spelat i jämförelse med många andra, men han lägger också ner det hårda jobbet. Det är ju inte en stjärna som dröjer sig kvar och liksom letar efter lägen bara för att kunna göra mål, utan han tar jobbet över hela banan. Det är ju verkligen en lagspelare, speciellt nu när han har varit center så pass länge. Alltså han sätter exempel för resten av truppen, tycker jag. Sen ser man ju vad hans närvaro i powerplay betyder. Alltså det har vi pratat om innan, men det är värt att dra upp igen. Bara att han står där på sin kant och är skottberedd gör ju dels att han är det här hyperhotet som han är själv, men också att motståndarna ser att han är där och måste hålla ögonen mot honom, på honom, öppnar upp jättemycket ytor. Så att hans intåg i Rögles första PP har ju öppnat upp det ganska mycket, även om det har funnits mer att önska i flera matcher.
Absolut. Och hans skott är väl liksom det stora hotet, såklart, men han är ju också en del av den här femlingens, när de får sitt powerplay-spel att funka. Han är ju, kan ju vara lika mycket framspelare också. Så att han är ju väldigt, väldigt komplett för dem där. Men en faktor som talar för att de inte heller är riktigt nöjda är att de har ju hattat lite med sista länken i den kedjan. Bristet är där nu, USA har varit där innan. Känns inte riktigt som att vi kommer väl kanske dit i detta nu, att man har inte riktigt satt. Det känns inte som att någon av toppkedjorna är 100% satt inför slutspelet.
Jag vet inte. Kanske är den nu, eftersom man nu flyttar tillbaka Bristet till Tambellini och Everberg inför Frölunda-matchen, va? Så tror jag väl att där experimenterar man nog inte mer nu, med tanke på att det bara är en match kvar. Jag tror att man ger dem chansen in i slutspelet.
Så är det säkert. Och känner de att de kör fast, så har de ju beprövade alternativ med Sara till exempel. Så jag tror fortfarande att det kan bli byte där, men då är det nog på grund av att man känner att kemin läcker liksom.
Ja, och i powerplay vet man ju vad de här spelarna kan göra, men det är ju 5-mot-5 spelet som är den stora nyckeln. Jag tror att en sån som Anton Bengtsson, där jag kollade för någon vecka sedan i alla fall, var han den spelare i Rögle som hade gjort flest poäng 5-mot-5. Du har varken Everberg, Tambellini eller Bristet på den positionen. Jag tror att de också känner att det finns mer att hämta i 5-mot-5 spelet, även om de under långa stunder skapar mycket. Första perioden mot Frölunda är ett exempel där liksom hade ju Leon Bristet lekstuga under den perioden. Men sen, ja, 5-mot-5 spelet faller bort lite, och då blir konsekvensen ganska, ganska stor för Rögle som lag också.
Ska vi röra oss till det ämnet som står under här, kedjorna? För du har varit på träningen idag, och intressant för alla som läste din krönika i helgen, var det väl?
I söndags, ja. Ja, det var, jag stack ut huvudet trots att det är tisdag idag. Om vi spelar in podden en dag tidigare än vad vi brukar, så stack jag ut huvudet på Rögles träning för att kolla vilka som var där och om man hade ändrat något. Och det var en väldigt intressant träning att följa på det sättet, för det fanns mycket att konstatera inför den här podden. Bland annat då den här andra kedjan där Brady Ferguson har varit center tidigare till Saar och Anton Bengtsson. Nu har man flyttat på Brady Ferguson, han spelar istället med Adam Edström och Filip Granat i fjärde kedjan. Och nu har Anton Bengtsson istället gått in och är center igen och spelar med Saar och Linus Sjödin som har flyttat upp där. Sen ska man komma ihåg att det var en tisdagsträning, inte dagen före match, men det säger ändå mycket att man lyfter in, alltså byter position på Bengtsson så tätt in på slutspelet, alltså byter tillbaka honom till center. Så att någonstans så känns det ju som att den här nyckelpositionen med andra centern, att det är mycket som talar för att det är Bengtsson som får axla den rollen.
Ja, men du skrev om det sen, så vi har ju varit inne på det i podden tidigare också, att det är ju luckan efter Ted Brithén som man inte riktigt fyller här. Man saknar ju en center i toppkedjorna, och man har provat Brady Ferguson där ett tag. Han har många förtjänster, men det känns ju inte som att han kan bära den kostymen fullt ut. Det är det är som att sätta liksom en liten artist på Ullevi liksom. Det är en scen och det är skor som ska fyllas, och det känns inte riktigt som att han har riktigt den offensiva arsenalen för att ge offensiv tyngd och stadga åt den andra kedjan. Så jag förstår att de går en annan väg nu.
Sen blir det intressant att se vad man gör längre fram när vi kommer till skadeläget snart. Men om Mattias Sjögren är tillbaka, kanske redan mot Timrå eller mer sannolikt i första slutspelsmatchen. Hur man gör då med hela den här ekvationen. För att då har man ju Ludvig Larsson också som center, Sjögren, Anton Bengtsson, Tambellini och Brady Ferguson. Så att det är lite svårt att säga om. Alltså när Sjögren ska tillbaka så får de in en center till, och då vem flyttar på sig i det läget? Då kanske man byter ut Anton Bengtsson på en kant igen.
Det är nu mycket möjligt. Men det, deras problematik på centersidan är väl egentligen att de har en första center i Tambellini som är klockren. De har en klockren tredje center i Ludvig Larsson. Sen har de lite grann två fjärde centrar.
Mm.
Både Mattias Sjögren och Brady Ferguson är ju klockrena arbetshästar till att bygga andra i den kedjan. Men ingen av dem har riktigt hela den verktygslådan som en andra center ska ha. Sett till liksom formkurva och leverans så är det väl snarare Sjögren som ska upp och testas i den miljön, tycker jag.
Mm. Men, och Ludvig Larsson, Stål-Yrenäs, Kasper har, tycker jag, sett allt bättre ut ihop. Kasper har även gjort ett par mål här på slutet. Jag tycker de har snurrat ganska mycket offensiv zon och börjat hitta någonting. Kasper har ju tagit jättestora kliv de senaste veckorna. Han har ju blivit en seniorspelare istället för en junior på många plan, tycker jag. En av dem som sticker in näsan allra mest där, jag som ondast framför mål. Och det är också där han har fått utdelningen. Just slatt in någon retur och som han gjorde mot i helgen till exempel. Så att ja, både Timrå-matchen och träningarna inför första slutspelsmatchen kommer ju vara hyperintressanta. För att vi kan ju bara säga vad som gäller Mattias Sjögren och hans frånvaro, så är det ju att han var på is under tisdagen, tränade ett tag utan någon sån här speciell tröja, men lämnade sen ispasset och tog sig någon annanstans för att köra någon annan träning, gissar jag. Så att han är ju, de signalerna säger att han är ju på gång liksom, att det är ingen som har brutit armen direkt, utan att han är på väg tillbaka. Så att, ja.
Hemlighetsmakeriet där är ju enormt, så vi vet ju ingenting. Men känslan eftersom han var borta en match, kom tillbaka och sen försvann igen, va?
Mm.
Så är ju amatörgissningen att han kanske testade lite för tidigt och att de vill med marginal se till att vad han eventuellt, vad han nu en lider av, att de problemen ska vara borta till slutspelet börjar.
Mm, han tar ju inga risker i det här läget såklart.
Precis.
Det var lite samma med Tambellini innan han kom tillbaka. Utan att veta, så känslan utifrån var ju att han där var ju verkligen känslan att tränarna tänkte att han ska inte vara 98% innan vi testar honom i matchen, utan han ska vara helt 100% så de inte riskerar något bakslag på honom. Och det är kanske exakt samma sak med Sjögren, att ja, han hade varit en kvartsfinal mot Timrå på torsdag kanske, eller i söndag, så kanske Sjögren hade spelat, men nu ser man ingen anledning att riskera.
Men intressant, för det känns som att de har en första kedja och en tredje kedja som är, jag är rätt så säker på att den Larsson, Ståhl, Lyrnäs och Kasper vill de hålla ihop.
Mm.
Jag kan förstå att de vill göra det också. Men de får inte riktigt till sin andra kedja, de får inte riktigt till sin fjärde kedja. Jag tycker fortfarande att man går och väntar på en sån som Adam Edström. Det hade varit intressant faktiskt när jag står och tänker här att se honom i en andra kedja, kanske ihop med Sar och Anton Bengtsson. För att Adam Edström sitter på en leverans som är större än detta är man ju helt säker på. Alla som man har ju sett honom, hur urstark han var i slutspelet när han liksom får rulla på sin kropp och kommer in i en fungerande omgivning, så kan det ju hända stora saker. Det går man ju också att vänta på. Han är ju lite, man har inte riktigt hittat någon omgivning som lyfter honom. Han är inte riktigt i en miljö just nu där det känns som att han är på väg mot att hitta liksom sina höjder.
Nej, alltså den enda platsen som, alltså det ska in spelare som kommer tillbaka som frånvaro, och det är ju liksom Filip Granat som känns som att han kan få flytta på sig när det händer. Men det som gör det hela så intressant är ju att efter det så är det ju det är inte så att en lucka öppnas, ja, men där ska spelare X in, punkt slut, det förstår alla, utan det känns fortsatt som att det kan röras om på sina håll. Och det är det som gör vägen fram till första slutspelsmatchen spännande att följa, tycker jag.
Ja. Är det något mer att tillägga på frånvarosidan? Jag tyckte jag läste att Samuel Jonsson såg ut att vara tillbaka i nästan speldugligt skick, eller?
Men vi kan väl plöja igenom det, så den information jag har. Och det är ju att Samuel Jonsson, som då inte har spelat sen CHL-finalen, som det nu är 3 veckor sedan. Han tränar nu för fullt och han matchades ihop med Lukas Ekeståhl Jonsson i ett backpar. Och Jonsson var med under hela träningen, vilket då indikerar att han är antingen helt comeback-redo eller väldigt, väldigt nära, skulle jag säga. Anledningen till att han tränar med Ekeståhl Jonsson var ju att Wojtech Mosik, som spelar båda helgens matcher, han var med både mot Malmö och Frölunda. Han fanns inte på is under tisdagen då. Det enda jag vet är att det är status dag för dag i det som har sagts till mig. Det är samma med Jonsson, status dag för dag. Innan var det ju status vecka för vecka med Jonsson. Så den är någonstans nu förändrad till det mer positiva. Mm. Så att Jonsson in och Mosik ut kanske, det får vi väl se i den här Timrå-matchen. Och sen då Sjögren har vi ju nämnt. Obitén tränade också för fullt, men han var alternerande spelare och gick stundtals också som ytterforward. Där är status vecka för vecka, och det indikerar ju på att Obitén inte är så nära en comeback. Eller ja, nära, det är väl en definitionsfråga kanske, men hade han varit aktuell för spel mot Timrå så tänker jag väl verkligen att han hade matchats in i en startande position.
Ja, verkligen. Med tanke på att han har varit borta så länge och få en match i benen för honom skulle väl vara guld värt inför slutspelet. Han måste vi ju betrakta som ett gigantiskt frågetecken inför slutspelet.
Ja, alltså, jag skrev det i min krönika också. Alltså, när man har varit borta så mycket under säsongen och även nu så tätt in på slutspelet så det är väl klart att kommer han tillbaka så som spelare med den klokheten och den spelstilen har ju någonstans ganska goda förutsättningar att hitta tillbaka till en bra nivå och kunna bidra. För att han har smartnessen och han har ett rörelsemönster som gör att han kan komma in i rutinerna i sitt spel ganska snabbt. Men att han att någonstans förvänta sig att Elbutén ska upp på de höjderna han har hållit tidigare säsonger i Rögle känns ju inte rimligt. Liksom. Det är väldigt kort tid kvar nu. Vi står här tisdag, slutspelet börjar under nästa helg.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nästa torsdag har han inte spelat match. Alltså, ja.
Nej, och man har ju också sett när Britten har varit borta tidigare att han är ju sällan den spelaren som dundrar rakt in och är top notch direkt. Det är ofta en spelare som behöver lite tid på sig innan han är liksom hittar sina höjder, och det är väl rimligt med en så central liksom roll, sammanhållande centerroll som han har. Det är kanske lättare att bara studsa in som en ytterforward och flyga in först i planket hela tiden. Det är kanske lättare att hitta. Det är mer finstämt instrument när man är en liksom tänkande center. Kan jag tänka mig.
Och sen tror jag den dagen, alltså för att få igång honom snabbast möjligt, så tror jag inte man experimenterar så mycket och sätter honom i någon kedja läge nere i hierarkin, utan då för att han ska komma igång så behöver han ju en miljö där han har som lättast att prestera. Så då tror jag att man lyfter in honom i en sån här andra kedja helt enkelt.
Ja, han går rakt in med Sara Bengtsson då väl.
Ja, det känns verkligen så. Om han nu kommer tillbaka överhuvudtaget under det här slutspelet. Vi vet ju inte hur långt det blir heller.
Nej, vi skissar på allt ifrån 10 dagar till halvvägs in i sommaren.
Precis. Men det var frånvaroläget och det finns ju anledning att besöka hd.se både onsdag och torsdag för att få både matchbevakning och det senaste i Rögle-laget inför den här sista grundseriematchen.
Tveklöst!
För det är ju faktiskt så att Rögle har en väldig massa att spela för i den här slutomgången. De kunde ha säkrat första platsen tidigare men har inte gjort det. Förutsättningarna vet vi ju först tisdag kväll vid 9:30 och det är klockan inte när vi spelar in detta. Men oavsett vilket så kommer det krävas ett resultat för att Rögle ska greja den här första platsen på egen hand.
Precis. För att vara på säkra sidan kommer de att behöva ta poäng i Timrå i sista match. Men det finns väl inga ursäkter om man inte reder ut det. Det hade funnits betydligt svårare uppgifter än att möta ett lag som är klart för negativ kval. Även om de säkert har någonting att spela för där. Så att, det är bara upp till bevis. Och där är väl, ska vi säga, en miljon i potten där till den som vinner SHL. Jag tyckte Daniel Kock berättade för mig i Malmö att 800 000 tillfaller den som vinner. Så får man ytterligare 200 000 eller någonting från för att man säkrar en CHL-plats.
Precis, så att 800 000 är, som jag förstod, själva segerpremien och sen de här 200 eller om det var 250 000 får Rögle i vilket fall ju eftersom de har tagit sig till CHL. Så att det är en rätt rejäl slant man spelar om förutom fjärden i hatten och har vunnit en serie, men framförallt hemmaplansfördelen genom hela slutspelet.
Och sen man förening som har börjat skatta för pengarna.
Nej.
Vilket jag frågade om, men det låter ju rimligt.
Så man skulle varit en förening, eller?
Exakt, man skulle varit en förening. Nej, det är bra att betala skatt.
Det finns ju även lite truppnyheter som vi kan snurra kring här, eller hur?
Det finns det. Det finns till och med en intervju med Vällaborande på hd.se. Kommunicerades idag att Tony Sund har förlängt sitt kontrakt med över nästa säsong. Han satt på ett utgående ettårsavtal.
Och det är ju någonting som man inte hade på känd om man backar i en månad bak i tiden. För då känns det fortfarande som att han letar efter sig själv, kan man väl egentligen säga, i SHL. Att han inte hade hittat det nu, men det har han ju hittat nu, verkligen. Dels poängproduktion som visserligen har stannat av lite de senaste matcherna, men generellt så har det ju den senaste månaden kommit igång ordentligt. Också hans rejälhet i försvarsspelet är ju, det känns ju faktiskt som en annan spelare om man jämför med i omgång 15 till exempel.
Varför förlänger man med Tony Sund veckan för slutspelet bara? Ska vi resonera kring det?
Varför man gör det?
Ja, varför tror vi att man går på avslut med en import i detta läget?
Nej, men det är ju alltså signalvärde såklart, både till ja, men resten av laget, men framförallt kanske till Sund själv, och visa att de tror på honom, att de är nöjda med det han har visat upp den senaste tiden, och liksom ge honom en belöning för att han har lyft sig så pass mycket. Jag tänker att det att få ett sånt besked så här tätt inpå kan göra ganska mycket med en spelare. Det är stor osäkerhet just nu överallt i världen, och jag intervjuade Tony Sund och jag frågade vad betyder det för dig liksom att ha framtiden nästa säsong säkrad, att du vet vad du ska spela, och då sa han ju själv att det är en oerhörd lättnad. Det var det jag sa, lättnad, det är ju ett intressant ordval i sammanhanget, men det kan man ju förstå när KL liksom dörrarna stängs av förklarliga skäl såklart, och det kommer att bli väldigt mycket spelare som gärna spelar i Schweiz, och det är inte så många platser som de slåss om. Och för en spelare som Sund då, vad finns kvar? Liksom, om de spelar i en toppliga, ja, men det är ju SHL eller finska ligan. I princip kanske tyskan och topplag där, om man inte får kontakt i Schweiz. Så att jag tänker att det handlar mycket om det, och ge en om man ändå har bestämt sig, så ge honom den tryggheten inför säsongens viktigaste match.
Mm. Han har ju varit och testat i Schweiz och gjorde väl ingen undersuck där. Så att kanske var inte den dörren öppen. KHL-dörren är ju stängd. Så att kanske inte supermånga, eller kanske lite färre alternativ för honom än han kanske hade suttit med en vanlig säsong.
Definitivt.
Så tror jag också kanske att det spelar in den ändå stora osäkerhet som finns på Rögles backsida inför nästa säsong. Man sitter med, det är ändå där de stora frågetecknen finns. Man sitter på, vi kommer väl dit, men det är väl fyra backar på utgående kontrakt. Och måste väl ändå sätta någon slags frågetecken kring Ryan McKiernan, som inte har tagit den plats kanske så högt upp i hierarkin som de trodde.
Absolut.
Så jag tror väl också att det finns någon trygghetsfaktor här, att man vill säkra någon bricka som känns som en av de stadigaste. Och precis som du säger, ryckt upp sig rejält. De ser säkert någon mer uppsida i honom kanske, att han kan kanske till och med bygga från den här plattformen och bli någonting ännu bättre. Men lite överraskande då, med tanke på att det är ändå en spelare som, får vi förmoda och har man väl kunnat antyda av bötesstraff och annat, en spelare som en dyr importspelare. En av dem ligger ju på det övre skiktet i truppen, kan man väl säga, utan att ha insyn i den verksamheten. Och med tanke på att när man förlänger med den kategorin spelare, så är det ju ofta namn som man kanske sätter oumbärligen till, att liksom, vi har inte råd att förlora den här pjäsen, vi måste förlänga. Och även om man har ryckt upp sig, så är han ju inte klockren i den kategorin, tycker jag.
Nej, och det är väl det också, att det jag pratade om innan med KL och sånt där, och vi ser ju svenska spelare hela tiden som bryter sina avtal och vill flytta tillbaka, och det börjar ryktas. Och massa olika spelare in i massa olika lag i SHL som kommer från den ligan. Så att där finns ju också en marknad som inte hade funnits i vanliga fall. Högst sannolikt i alla fall från klubb som Rögle och leta riktiga toppspelare som inte vill tillbaka till Ryssland.
Exakt, marknaden är ju, det är kanske klubbarnas, det är kanske klubbarnas marknad. Även om de bästa såklart kommer att få plats i Schweiz, så innebär ju när hela den horden av spelare kommer hem från KL och inte kan återvända, så får liksom, då stiger ju nivån på de bästa kommer såklart att få kontrakt i Schweiz. Men för ett år sedan så var nog inte kraven lika höga på att den kravribban får dig ett välbetalt jobb i Schweiz är nog betydligt tuffare än för ett år sedan.
Mm, och kanske är det så att när vi tittar på de andra backarna, eller de backarna som nu då har utgående kontrakt. Chris Abbott sitter ju på all fakta uppe på sitt kontor när han funderar över nästa säsongs lagbygge. Och det kan väl mycket väl vara så att man har, om jag gissar, kanske plats 1 och 2 på backsidan öppen för nyförvärv. Och att Sundi är förlängd med som någon slags trea eller fyra. Så att, ja, om vi tittar på framförallt Lukas Ekstol Jonsson, som ju har berättat för oss i intervjuer att han har en dialog med Rögle, men också att det finns NHL-intresse för honom, att man kanske rent av räknar bort honom.
Det skulle jag tro att de gör.
Samuel Johannesson kan man ju också räkna bort nästan till 100% skulle jag vilja säga.
Ja, du kan ju stryka nästan.
Ja, precis.
Han spelar inte Rögle nästa säsong, det är jag helt säker på. Utan att ha någon slags insyn så har han ju hamnat i en situation där han kommer börja om. Det var väl till och med skrivits om att han ska vara, om inte klar, så nästan klar för Brynäs.
Och då är det två backar som man, Ekestol Jonsson vet vi ju inte, men vi leker med den tanken i alla fall. Sen har man Kemmeläinen och Måsik kvar då på utgående, där man kanske helt enkelt inte kan räkna med och kunna behålla dem. Kemmeläinen tycker jag har mer att bevisa om man nu ska plocka in honom som en ett eller tvåa. Måsik har ju bevisat jättemycket defensivt. Inte gjort några poäng nu, vilket också är en faktor. Men har ju varit verkligen en klockren värvning i egen zon. Alltså det defensiva spelet, precis det Rögle behövde också ju. En sån typ av back. Men han har säkert anbud från andra håll. Eller kommer att ha i alla fall. Så att det kan ju vara så att de fyra som är kvar på utgående, att de helt enkelt försvinner. Och då är ju Rögles backsida helt plötsligt öppen för två kanske toppnyförvärv inför nästa säsong.
Ja, verkligen. Man kan ju lägga i, först tänkte jag att Måsik är ju liksom, förutsatte jag att de försöker förlänga med. Men samtidigt får man väl säga att Allen Lesson kommer tillbaka till sin operation.
Exakt.
Och han är ju någon slags ersättare för honom. Det innebär att om man nu säger inte att han är liksom den sjätte bästa backen, men om man tänker sig honom som någon slags 5-6 back, och jag är rätt säker på att de har Samuel Jonsson kanske i det häradet också, så behövs kanske inte Måsik om Lesson är tillbaka. Men då har man väl säkrat en av de här topp 4 backarna i Tony Sund. Men där är ju tre frågetecken runt honom.
Exakt. Och det är när man tittar på de som är utgående, så tänker jag att den här marknaden som Rögle kan vara ute och leta efter, att den på inget sätt lär vara stängd bara för att man förlänger med Sund, utan att man helt enkelt har en baktanke med att han ska in i ett annat backpar kanske.
Men sen, visst, jag kanske säger mig ut mig själv, men även om Lesson kommer tillbaka så skulle jag ju inte bli förvånad om de försöker förlänga med Måsik. Men han är ju någon slags topp 4 roll idag, och ihop med en spelande back så är han ju klockren. Så jag vet inte vad Måsik vill och om det ens finns någon möjlighet, men jag skulle inte bli chockad om Rögle försöker förlänga med honom ett år till redan nu.
Nej, inte jag heller. Och det finns ju säkert ett par forwards som man också försöker förlänga med, eller hur?
Ja, så. Jo, det kan ju stämma. Har vi tre namn på utgående listan?
Ja, förutom de då som, där är ju ett par spelare på kontrakt som också riskerar att försvinna såklart. Everberg är inte en av dem. Då har han berättat i intervjuer med oss att han sa väl något i stil med att nu är jag kvar här så de får bära ut mig den dagen de inte vill ha mig här. Det känns väldigt definitivt. Men Adam Tambellini blir mycket förvånad om han inte kan signa med en NHL-klubb. Mycket förvånad.
Ja, nej, men gör man 24 mål i SHL en säsong så rent krass är man inte kvar nästa säsong. Rent hypotetiskt och historiskt så har det varit så.
Mm.
Därmed inte sagt att jag vet någonting om vart han ska ta vägen, men nej, jag håller med. Det måste anses som väldigt liten chans att Tambellini spelar Rögle till hösten.
Och sen så har de då tre forwards på utgående, vilket ju inte alls är särskilt många om man tittar på totalen. Och det är ju då Mattias Sjögren har vi pratat väldigt mycket om, och om hans framtid i tidigare avsnitt, så det känns nästan lite avhandlat på något sätt, att han har ju berättat för dig i en intervju då, att det är han själv som har sagt i Rögle att han vill vänta till efter säsongen. Han har visat sin betydelse för laget, inte under hela säsongen tycker jag, men framförallt i slutspelet i fjol ju. Men sen de andra två är då Bristet och Sar, och där finns det ju betydligt fler frågetecken omgärdade kring de två just nu.
Men det är lite intressant på forwardsidan, för det är alltså tre utgående avtal. Leon Bristet skulle man ju också bli förvånad om han är kvar i Rögle till hösten.
Ja, han har ju varit på väg. Känns, även om han har stannat, så hela den här, när han fick covid, hela den problematiken. Nu har han levererat på en nivå som återigen kvalificerar honom för att få en chans i utlandet och ett lukrativt kontrakt. Så att med tanke på ålder och tid i Rögle och allting, så blir jag förvånad om han är kvar. Jag skulle inte vilja sträcka mig så långt att man kan räkna bort honom inför nästa säsong. Men nästan faktiskt. Jag tror att han är sugen på att testa någonting. Faktiskt.
Men det som är intressant på forwardsidan är ju att där är det bara tre luckor. Om vi tänker att Bristet känns som ett frågetecken. Mattias Sjögren efter den urstarka säsong förutsätter jag att det finns någon slags vilja att behålla trots allt. Jag förutsätter också att man vill behålla Daniel Saar om det går att lösa.
Mm.
Samtidigt så har det ju rapporterats om att två spelare från Oskarshamn redan är klara. Fredrik Olofsson, va? Och Kim Rosdahl. Även Olofsson är föremål för NHL-intresse och folk med insyn säger att han kanske inte ens kommer hit för han drar direkt till NHL.
Det verkar sannolikt att det blir precis så. Ja.
Och det har även rapporterats om, jag har inte namnet i huvudet, men en 27-årig kanadensare som har vräkt in mål i DL den här säsongen som ska också vara klar för nästa säsong. Om det finns tre just nu med utgående kontrakt, tre spelare redan klara in, så måste det ju åka spelare i motsatt riktning också ut. Så det blir ju intressant att se vad som händer där. Det är klart att det finns kanske spelare i truppen som av olika skäl inte är kvar heller. Men ekvationen går inte riktigt ihop numerärt ännu.
Nej, det gör den ju inte. Men sen då, om man får räkna med, liksom kalkulera med att Tambellini till exempel försvinner. Det kan ju också vara så att Sjögren har tagit ett framtidsbeslut som vi inte får veta någonting om, men att han har sagt till ledningen om det. Bara spekulation från min sida. Men det finns ju många olika parametrar att väga in och många olika faktorer här också. Anton Bengtsson är ett exempel också på en spelare som inte har någon klausul för att kunna åka och spela i Schweiz, men också säkerligen har NHL-intresse kring sig, vilket han, jag tror han har sagt det till och med i en av våra intervjuer. Så att, ja, det är ju fler, alltså det blir ju så när man har så pass många framstående offensiva spetsspelare som levererar, så blir det ju så. Alltså Tambellini, Bristet och Bengtsson.
Precis. Ja, men det blir spännande. Vad jag vet så är det väl ingen av de här tre som det spekuleras om som ska in som är centra, eller?
Nej, det är det väl inte.
Kanske vi skulle kollat upp innan. Men med tanke på resonemanget med Sjögren som då är center. Det kanske är bland ytterforwards som man fyller på. Men rimligen så kan jag tänka mig att bristet är borträknad ur ekvationen. Och förmodligen Tamlini också. Och ett fett frågetecken får man ändå sätta runt Anton Bengtsson efter den otroliga säsongen han har gjort.
Det får man göra. Visst,
där är ju. Där är kanske tre luckor då.
Mm. Och så som sagt med Sa också, med hans historik och hans även poängleverans sen han kom tillbaka, så är han absolut säkert anbud från exempelvis Schweiz.
Just det. Jaha, vad går vi vidare till nu då?
Ja, du ska väl örla om ditt gamla publikrekord igen, eller?
Ja, sätt på en kanna till, för nu det här kan ta en stund. Nej, jag ska väl bara stänga den här publikdörren, för att förra veckan så berättade jag om att jag skrev i en krönika att 6310 som såg Rögle Brynäs när man invigde nya etaget, så många har aldrig sett på hockey i Ängelholm tidigare. Och det gjorde att dammluckorna i mailkorgen öppnades på vid gavel. Jag har fått många mejl om det. Och jag ägnade förra veckan åt att gräva ner mig i historieböckerna. Och tror jag kunde presentera ett resultat i en krönika i lördags. Där kontentan med det att det var inte riktigt sant. Aldrig fler har så många människor sett Rögle spela i Ängelholm. Det närmaste man kom var en kvalmatch. I början på 60-talet när Rögle gick upp i högsta serien med Ulf Sterner mot KB63 som lockade 6000 precis under i alla fall. 6-2 tror jag det var. Men däremot fanns det en landskamp mellan Sverige och Sovjet som faktiskt drog 6500.
KB63, vet du vad det var för gäng? Jag som inte har den historiska koll som du har. Jag vill inte sätta dig på pottkanten, men det är i alla fall ett klubbnamn som inte jag känner igen.
Nej, men jag är inte säker, men jag tror det är Karlskoga som har bytt skepnad. Den klubben finns inte längre, men jo.
Så KB63 till Bofors till Karlskoga?
Ja, så ska vi nog kunna säga att det ligger till.
Där är väl Bofors bäst, va? Och de namnen.
Ja, faktiskt. Det får vi väl ändå sträcka oss till. Men det var, jag var lite nervös när jag publicerade den här, för alltid när man slår fast någonting så tänker man, nu har jag säkert missat läx den kvällen. Men jag har faktiskt inte fått en enda på mig som har skrivit att jag har fel. Det är lite svårt med. Inte riktigt lika digitaliserat i mitten på 60-talet. Man får, och det är lite olika publiksiffror som rapporteras. Svenska ishockey kunde ha en publiksiffra i sin. Sen hittade jag i Skånes ishockeyförbunds års sammanfattning. Där diffade liksom på ett par hundra. Så jag måste läsa upp två roliga mejl på det här temat.
Man kan väl säga att du har gjort vad du kan i alla fall.
Ja, Kurt Arne som bidrog med en rolig historia om att Rögles enda mål mot Djurgården 1-17 hördes ända till Munke Ljungby. Han skriver så här efteråt, en tacka för artikeln. De hade säkert inte så bra koll på publiksiffror heller längre bak på den tiden. Det fanns en publikvärd som hette Åke och han hade ansvaret att räkna in människorna som kom in genom dörrarna. Han var uppe i antalet 4375 en gång och då kom den kille och frågade om han ville ha socker i kaffet. Ja, svarade Åke. Sen mumlade Åke för sig själv. Åh, fasen var jag nu. Om det stämmer vet jag inte. Jag har även fått ett mejl av Rögles gamla legendariska speaker Bert Lundqvist. Som läste detta och han skriver så här. Men du skrev om skrönor och då måste jag påpeka att snöbollskriget i Tingsryd inte är någon skröna. Kanske lite överdrivet ibland, men det hände i varje fall. Jag var själv på plats som NSTs utsände. Han jobbade på NST på den tiden. Tillsammans med Knutsson och Lasse Olén. Vi var tre som skrev flera sidor om matchen. Bland annat skrev jag artikeln om snöbollskriget. Det var ju så att Ulf Sterner blev utvisad. Publiken kastade ett par snöbollar på honom och Sterner svarade med att kasta tillbaka. Gå in i ett arkiv och kolla. Kommer inte ihåg datumet, men det bör vara i februari. Undrar om det skrivits så mycket om en enda Rögle-match dagen efter i NST. Fick du det med?
Ja, detta är ju femstjärnig leverans alltså.
Så detta är det legendariska snöbollskriget. Det är som om Dennis Everberg hade tappat det i utvisningsbåset och börjat kasta snöbollar på Färjestad-publiken.
Det hade varit en syn, du.
Verkligen.
Är vi i mål?
Ja, jag tror det. Hjälmar du någonting att tillägga? Ja, men kanske lite granna, lite... Nej. Han är inte här. Vi saknar honom denna veckan också.
Klart vi gör. Snart är vi förhoppningsvis fulltaliga. Vi får se nästa vecka.
Ja, jag kan sjuga mig redan nu.
Efter all skit jag har fått tidigare under säsongen så känns det bra att jag är poddens numera konstant. Det känns fantastiskt för mig i alla fall.
Ja, men jag måste vila mig ifrån på slutspelet. Jag kan inte nästa vecka.
Nej, jag gasar på däremot med full bevakning inför slutspelet under nästa vecka. Så jag hoppas att ni både lyssnar på oss då, mig och Hjelm, och att ni läser på Olle.se.
Vet du vem som mer är en konstant i podden?
Nej.
Vågen Försäkringsbyrå.
Just det.
Alltid vid vår sida.
Precis. Så vi tackar väl dem och sen tackar vi alla som har lyssnat. Och så önskar vi vad det igen brukar önska.
Ha ett underbart liv fram till nästa match.
Precis, vi gör det.
Men ni kan ha ett underbart liv efter det också.
Ha det bra.
Hej!
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.